Vad är den lugn som du drar oftast?
Jag kommer snart.
Ja, ja, fan.
Hej och välkommen till Sveriges största podd, Kjellander och Björk, där vi, ska vi säga, ett ämne i taget försöker sondera terrängen ur en digital kontext, skulle man kunna säga.
Ja.
Vad händer med vår värld i den här tiden som vi är uppe i, där digitalisering och snabba tekniska framsteg.
Mm.
Jag heter Andreas Kjellander och jag är creative director på Gullers grupp.
Mm.
Mats.
Ja, jag heter Mats.
Mats Björk.
Mm.
Och din titel för protokollet.
Ja, nu har vi ju gjort det här till en liten gimmick. Eller ofrivilligt har vi gjort det till en liten gimmick. Att vi har olika titlar varje gång.
Ja,
vi beskriver vad
vi insåg väl det alldeles nyss. Ja. Att vi inte riktigt har pratat om våra titlar. Men vad står det på ditt visitkort?
Ja, det har du ju inget.
Nej, just det.
Men jag jobbar med det här med internet, kan man säga.
Internet?
Ja.
Men Esatto då är ju
vi är en digital byrå med ett stor fot från teknikhållet.
Mm.
Och vi har inte hittat ett sätt att beskriva det, men det vi gör är att vi är digital partner med färre antal kunder. Och så är det liksom hel ax till limpa, allting som har med teknologi, kommunikation, verksamhet, effekt etc. som är kopplat till det digitala. Och du vet ju, det största samtalen som vi har med våra kunder, det är ju samtal om, det vi filosoferar om här, det är ju om hur ska de klara av att göra en förflyttning in i det här nya som vi inte ens riktigt vet vad det är.
Nej. Det är det vi ska försöka ta reda på och se.
Jag gillar också hur du startade med Sveriges största podd. Det leder oss lite grann in till vad vi ska prata om idag.
Till dagens ämne,
ja.
Dagens ämne tänkte vi ska vara... vi tänkte prata om sanningen.
Mm.
Vi har pratat om pengarna och vi har pratat om hälsan.
Ja.
Om det är rätt ordning nu, kan jag blanda ihop det.
Mm.
Sanningen.
Mm.
Och vi pratar om sanningen på... Great Space, där vi sitter just nu, som är en, vi presenterade Great Space sist, en hubb för digitala startups, kan vi kort säga. Där vill tacka Mattias, jag vill säga Micke. Har de sagt att de har en Mattias? Det har de inte. Vill tacka Micke och Jesper, men även för den här fantastiska intro-trödelutten Gustav Grefberg.
Jajamän.
Hans Transatlantic. Från någonstans slutet 80-talet.
Helt riktigt. Ja. Nu har du gjort ditt första intro. Hur känns det?
Det är ju mitt tredje poddavsnitt.
Ja, någonsin.
Lifetime wise.
Och jag vet inte hur lång tid intro tog, men den tajtas ju till gång efter gång.
Ja.
Sanningen.
Mm.
Problematiskt område.
Den har ju... Alltså, debatterats tusentals år, om inte mer. Inom...
Det beror på hur länge människan har existerat, det är vi inte överens om.
Man kan fråga när den uppstod, vi behöver inte gå så långt tillbaka, men sanningen som att, att man har pratat om den inom filosofin, konsten,
alla discipliner måste förhålla sig till sanningen.
Ja. Vad är sanningen?
Ja,
är ju frågan. Alltså det är den man ställer sig ifrån det. Är någonting sant eller någonting falskt i sin liksom enklaste form?
Ja.
Kan man ju...
Om man pratar om bevisteori,
ja,
så är det ju det. Då finns det ju de två polerna bara.
Ja.
Är ett sammanhang falskt eller ett sammanhang sant? Utifrån, och det kan ju vara vilka liksom, det kan ju vara vilka statement som helst på vilka nivåer som helst. Är den här gurkan grön? Är den... Och så kan det bli hur lågt som helst. Och i vetenskapsteorin är den ju otroligt relevant. för att bygga empiri, för att fastställa fakta, så är ju sanningen avgörande, kan man väl säga.
Men det är, börjar man på något vis, man går och funderar på det här ordet, sant eller falskt, och vad är sanning nu någon dag innan vi trycker på räck här. Sanningen kan ju vara, den kan vara sant, det kan vara falskt, men vissa hävdar ju också att den kan vara möjligt sant. Det vill säga, vi vet ju inte vem som är
ett tredje state,
statsminister i Sverige om 10 år.
Precis.
Det är ett påstående där, är ju varken sant eller falskt.
Jag gör en disclaimer nu.
Ja.
Vi skulle kunna investera 400 miljoner sekunder i bara filosofin runt sanningen. Risken är att vi måste stänga olika saker utan att ha landat dem idag, just eftersom den är en så filosofiskt stor fråga.
Exakt. Får jag lyfta ett exempel då, för att liksom ändå naila den delen? Så jag tycker att man, och vi kanske kan komma tillbaka till det exemplet senare, men jag tänker att jag såg en klassisk grej där med att en rak linjal som du lägger i ett vattenglas, fråga mig inte hur den ska få plats där, men du lägger den halvt begravt liksom i ett vattenglas till hälften. När du tittar på den där, då är den ju böjd. Och är den då rak eller är den böjd?
Ja.
Vad skulle du säga?
Där har du ju, vi måste ju bryta ner det lite grann.
Ja.
Den är ju fortfarande rak.
Ja.
Det är ju din tolkning av sanningen som har problemet, för att du bryter ju ljuset olika och i olika medier.
Ja, just det, optisk. Så,
men det är ju också det som är problemet. Det är därför vi har den här tredje statet, att vi kan inte riktigt vara överens om sanningen. Vi inte är överens om faktan här, för att vi har för svårt att observera dem med de sinnen som vi har då. Köttklumpar som ska försöka förstå universum.
Just det, typ. Så att den observerbara sanningen av dig, Mats, är att den må vara böjd, men du vet att den är rak för att ljusets reflektion förändrar din uppfattning.
Ja.
Men då börjar man ju fundera lite grann av vilka andra liksom observerbara sanningar som inte stämmer.
Som inte stämmer då?
Nej, att det vi ser bara är en form av liksom, skugga av verkligheten. På
Vi har ju, det som är, där har vi ju bekymret med vårt bias. Alltså inte bara vårt bias utifrån hur vi tänker.
Förtydliga då, bias låter lite konstigt.
Ja, förlåt.
Som ett engelskt ord i detta.
Doktrin, jag vet inte vad som är rätt sätt.
Dina fördomar.
Sättet som vi sorterar fakta eller intryck på har tendens till att låsa sig i mönster. Och det är därför vi förstår och uppfattar verkligheten på ett visst sätt. Och det är inte synonymt med att den är så. Kan man säga?
Absolut.
Så
men ditt bias i det här då? För jag tycker att vissa då säger, och som man kommer in på där, att du, sanningen är, den är utanför dig. Alltså det är som verkligheten då faktiskt förhåller sig. Men om jag är hungrig, det är sant för mig. Och det är inte heller kopplat till någon form av, kanske tänker mig, fördom.
Nej, men dina tolkningssystem i kroppen
berättar
det för dig, så du kan ju anta det som ett fakta då.
Absolut.
Men det frågan som jag tycker du är ute efter här, eller jag frågar om den så att jag får ett bra svar av mig själv, som jag tycker är bra, som är sant för mig, Andreas. Ja.
Shoot.
Bekymret ligger ju i vår förmåga att betrakta det här med linjalen. Nu får den representera en ganska enkelt sånt där scenario. Hade vi inte förstått att ljuset bryter linjalen eller i olika medium. Det är bara linjaler som bryter olika. Så hade vi inte förstått det, då hade vi ju kunnat haft en debatt om vad som var sant i det här scenariot. När vi alla vilar mot sanningen, att den universellt antagna sanningen att ljuset bryts olika i olika medium, då behöver vi inte debattera det längre. Där har ju sanningen sin plats i kunskapsansamlandet, och att vi liksom plattformar som ras på något sätt. Och jag tittar ju på det här utifrån vetenskapsperspektiv, jag argumenterar ju på så sätt. Och det är det som är grejen med empirin, alltså att man låter volymen av observationer som kommer till samma slutsats utgöra basen för vad som antas som sanning eller inte. Så när tillräckligt många har sagt att det här linjalen är rak, till slut då, då är den frågan avhandlad. Mm. Det är så vi progressar liksom.
Absolut. Och när, i takt med att då empiri förändras, så förändras sanningen därefter.
Och här har vi ju världens största bekymmer kopplat till doktrin, eller som doktrin som är bias aggregerat, bara för att använda jävligt svåra ord här nu, men förutfattade meningar i aggregerat till en kultur nästan. Det är att, ja, men som jag frågade dig innan inspelningen om du tror på Gud. Jag gör det inte, och du har också kommit fram till slutsatsen att det känns som orimligt just nu. Den kollektiva faktan pekar inte på att Gud existerar. För industrialiseringen då var ju det vår doktrin. Vi passade in all fakta som vi tog emot in i att bevisa vårt kollektiva bias, vår doktrin. Och just nu så har vi ju en glidning i världen till att man tror kanske inte att Gud existerar, att det här med exempelvis Bibeln inte är så här skitsann.
Och doktrinen på något vis bryts upp i mindre
så
doktriner.
Så vi får en ny vi får ett nytt sätt, att ett kollektivt mönster att ta emot fakta. Och då börjar vi försöka sortera in fakta i det. Så nu har den varit lite vetenskapligt tag då. Vi har inte, det är inte säkert att vi har nailat det.
Nej. Men den tar ju oss på något vis också fått göra det hoppet från filosofin och sant eller falskt. Mm. För där känns det ändå som att vi, om man lämnar den och tittar lite grann, för nu är ju sant eller falskt inte i frågesport, utan sant eller falskt som fenomen i den digitala kontexten i hetluften.
Absolut.
Minst sagt.
Vi har ju vi lämnar ju 2016 som har lett fram till en episk fight om sant eller falskt.
Vad är,
tro eller fakta.
Satir, propaganda.
Ja. Och det har aldrig varit så förvirrande som nu, ska jag säga. Får man säga så? Jag har aldrig upplevt att det har varit så förvirrande som nu.
För dig då, alltså tänker du personligen?
Nej, men på samtliga plan.
Ja, på samtliga plan.
Ja, just eftersom... Det finns ingen universell sanningsbärare på det sätt som vi har varit vana.
Nej.
Vi har bekymmer med media och journalistik kopplat till förändringar. För snabba förändringar i samhället gör att vi inte vet vem vi ska lita på längre.
Nej.
Och jag vet inte om vi ska lyssna på
ett för det klipp kom som... till sin då, för det tycker jag är jättebra. Det kommer till sin kulmen, tycker jag, med det vi ska lyssna på.
Ja. Så vi gör en lyssning här då. Och det vi hör här, vi börjar vid 1:35 där, bonk. Det vi ska lyssna på här nu då är ju... Vi lyssnar och så kommenterar vi efteråt. Är ni med?
Vi kan väl säga det, att det är ju då... Och ni som lyssnar kommer känna en exemplet, även om ni har sett eller om ni läst om det.
Tusen gånger
är
kanske.
Ju, är ju hon, Kellyanne Conway, rådgivare till Donald Trump.
Ja. Och som kommenterar pressekreteraren Sean Spicer, tror han heter, hans första outing i sin formella roll som Vita husets pressekreterare, där då en journalist hävdar att det här var en lögn. Och det är så här låter det.
No, you did not answer the question of why the president asked the White House press secretary to come out in front of the podium for the first time and utter a falsehood. Why did he do that? It undermines the credibility of the entire White House press office on
doesn't.
Day
don't
one.
Don't be so overly dramatic about it, Chuck. What you're saying, it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains.
Wait a minute. Alternative facts. Four of the five facts.
Det var ju då. Apropå hur många som faktiskt som var där och tittade på installationen av herr Trump. Men just alternative facts vart ju extremt...
Ja, det drog.
Extremt det drog liksom debatterat. Alltså det...
Vi vet ju, det som är kul nu är att vi spelar ju in lite med lite lagg här. Så den här kom ju från 22 januari.
Ja.
Och vi spelar ju in den här några veckor... Någon vecka efter, och den kommer att släppas...
I framtiden.
Ja, så vi vet inte vart det här har tagit vägen. Men den illustrerar fighten om sanningen.
Ja.
Och varför vi vill prata om vad sanningen betyder för oss nu och vad den har för plats i framtiden, kopplat till att vi är vid en sån här episk clash av hur vi ska tolka vår omvärld.
Men ta hon då Conway's Alternative Facts. Vart passar den in i den här filosofiska dialogen av sant och falskt. Närmast vad jag ser är ju att man, sanningen är ju lite töjbar.
Mm.
Den bilden tror jag många har.
Mm.
Du kan töja på sanningen och det är också kanske till och med tillåtet till viss grad, beroende på roll och så vidare. Att töja på en sanning, den är skalbar.
Mm.
Någonting kan vara mycket sant, lite sant, inte alls sant. Och den här att vi inte lever riktigt efter den här sant eller falskt. För det är inte bara, det är inte bara, det här är ett av exemplen.
Ja.
Om man tittar lite grann på hur det ser ut i media. Jag menar, det var ju
huvudtaget, ja,
turbulent med alla de här fake news och falska nyheter under hela 2016.
Ja. Och det har byggts upp till det. Vi har där sanningen har, om man tänker sig den sanning som man upplevde kanske på 90-talet, på 80-talet, på 70-talet, då det hade tydliga bärare av sanning i samhällskonstruktionen, så har den sakta men säkert eroderat på grund av vår utveckling i samhället. Så skulle man kunna säga.
Absolut. Och den digitala delen tror jag, av utvecklingen i form av...
Framförallt, ja. Jag pausar där lite för att koppla till en grej som jag gjorde för något år sedan, där jag gick ut på Twitter och så började jag ställa frågor om de som jag tycker, som jag litar på där och tycker liksom är smartingar och skriver smarta grejer, och frågade om tror de att social media är det som kommer vi se det som en av de största disruptionerna när vi summerar vilka teknologier som har fört oss till vårt nya läge. Alltså, förstår du?
Ja.
Jag fick inte in det där på 140 tecken, det hörde jag.
Nej.
Och förvånande många tyckte inte det. Då jag tycker då alltså att det är en uppenbar carrier för sanningserodering.
Mm.
För när alla får en röst på samma villkor helt plötsligt, då kommer det ta tid innan det konsolideras sanningscentran då, om man säger så.
Just vilka som då ska stå där och vakta sanningen.
Ja, för tidigare så var det en megafon ner på folket, om vi pratar om organisationsfilosofi, så var det ju några bärare som stod för den universella sanningen, och den behöver inte vara sann. Den universella sanningen, det är ju det som man matar som sanning.
Precis.
Medan nu helt plötsligt så är det ju ingen som är toppdog helt plötsligt.
Men det här då, social media är ändå någonting. Jag vet, Facebook 2006.
Ja.
Var det, jag vet inte om jag är helt rädd. Jag säger att det var någon gång
däromkring.
2017 nu. Det här var ju då när medierna summerar 2016 så var det liksom året av lögner och svek i media. Har det hänt någonting, tänker jag, just som du känner då när du, mot bakgrunden av det du säger kring social media, har vi liksom blivit mer sofistikerade, har vi ledsnat på social media och reaktionen att nu jävlar vill vi börja ljuga mer för varandra, eller vad har hänt mer som gör att det här inte var någonting vi skulle pratat om för 2 år sedan, 2014?
Ja, jättebra fråga. Jag vet inte om jag svarar på den. Men
nej, men det är bara som en...
Ja, men så här går mina tankar. En journalist är ju skolad, moraliskt skolad, för en objektivt bevarande av sanningen. För att den lär sig ett praxis för att titta på en sak från flera olika perspektiv. Utmana sitt eget bias hela tiden för att få en objektiv text. Och det är svårt nog ändå. Det är journalismens bakgrund. De har ju väldigt fina liksom, etiska riktlinjer för hur man ska tänka på sin roll och sitt ansvar. Alla blev ju journalister och har inte fått skolningen, om man säger så. De får ju lära sig, de lär sig på jobbet. Alla vi människor som har ett liksom, ett Snapchat-konto eller någonting sånt, vi är ju lärlingar i journalismens journalism. Det är ju det som händer med social media. Så det är klart att vi misslyckas på jobbet nu som fan. Vi källgranskar inte. Vi dunkar liksom korta... Liksom, vi vill säga någonting känslobaserat. Vi drar till med någonting bara. Och summan av det aggregerat, alltså den totala summan av det, får ju till de här polerna med falskheter och sanningar. Någon spinner, någon trollar, någon försöker liksom få ordning på världen. Och du får... Så det är ju någonstans det som har hänt. Och låter vi det fortsätta, ungefär som att du och jag får diktera villkoren, så är det inte. Men om det fortsätter, så kommer ju vi det som är så coolt med sanningen, det är att den är odiskutabel i slutändan. Den bara är, utan att ta hänsyn till några som helst känslor hos en puckad liten apa, som jag kan tycka att vi är ibland. Då, den kommer ju komma ikapp. Så vi kommer ju ur det här, kommer det ju resa sig en fågel Fenix.
Ja, men...
Ja, som blir nybärare av sanningen.
Och den kan ju förklara... Ja, men den kan nog förklara en viss del av det som händer. Mm. För alla, om alla... men det är också lite grann om alla då är... Alla är journalister. Med situationstecken.
Fy fan vad skit. Alltså, för det, finns säkert, det finns tusen smartingar som har tänkt på det. Men fortsätt.
Ja. Våra journalistkompisar får ju ge oss feedback på det här. Som novisen. Ja. Nej, men om man är det... jag tänker också att, alltså, kopplat till liksom förtroende, för det här är också så att med det här fake news och hela det, det är ju så stora grejer, det är så stora medieorgan, så stora liksom, historiskt sett får man säga då, även nuvarande liksom, förtroendeingivande nyhetsförmedlare som då har fallit i liksom, lögnens gap och presenterar osanningar. Och den delen, det tror jag också mycket handlar om, alltså social media som en liksom, plattform eller disruption i det här, men att den i utvecklingen av den också handlar om att vara snabb med att fånga publikens uppmärksamhet, och att den här snabbheten som kanske då social media har fått fram gör att man är mindre noggrann med sin källkritik. Ja. Men framförallt ska jag vilja säga, då kanske jag är ute på ännu farligare is. Att bilden av att om då lögnen faktiskt säljer bättre än sanningen, så är det lögnen vi kommer förmedla.
Ja, jag håller med dig. Nu är vi så här så att vi stryker med hår, så vi ska försöka. Jag ska försöka hitta en konflikt när vi pratar, men jag håller med dig. Och jag parkerar den. Vilken ska man ha som... vilken ska man alliera sig med? Sanningen eller lögnen? Vad får de för olika... Vad leder de fram till för olika vägar? Den frågan ska vi parkera alldeles efter här. Vad jag själv har kommit till för slutsats här nu, det är att media hamnar... De tappade sin självkänsla. Den etablerade gammemedian, som man kan referera till när man är lite creddig eller inte. Ja, den har tappat sitt varför. Någonstans längs vägen så föll den samman i förmågan att kunna ha en affär och tjäna de pengar man behöver för att man ska kunna göra det här viktiga jobbet som en journalist gör. Det är den konflikten, att de tappade fotfästet i kombination med den här flippen som social media då innebar, som har lett oss fram till att vi nu återigen har en fight 2017, har fight om fakta, då det är så himla uppenbart att tar man beslut på bra fakta, när man mår bra, då går det bra. Det är liksom, det är så himla enkelt. Jag vet att jag kanske rabblar från min doktrin, men det är så jag ser det. Så vad jag känner att jag ska göra, och vad jag har beslutat mig för att göra, det är att jag lägger 1,000 kronor i månaden på att stötta initiativ som jag tror på, som är faktagranskande. Det är det jag gör. Så jag har köpt Guardian nu, och jag ska köpa, jag har inte gjort av med hela budgeten. Så jag tänker
The Guardian.
Ja.
Tidningen.
Så jag tänker att om jag lägger 12 000 kronor per år, så har jag, då känner jag att jag har tagit ansvar för att fakta ska få en riktig plats i samhällsdiskussionen igen. Få tillbaks sin plats i samhällsdiskussionen. Så där är jag någonstans själv i huvudet nu. Jag vet inte om affären är rätt. Jag vet inte om de ska ha en affär ens. Det är hela samhällskonstruktionen som ska göras om, så att vi förstår vikten av att vi förhåller oss till fakta. Sanning. På riktigt. Eftersom, och där säger jag att jag tror ju att man ska ha sanningen som bundsförvant snarare än lögnen. På ett längre perspektiv. Men varför ska man ha lögnen?
Varför man ska ha lögnen?
Ja, utveckla det. Varför ska man ha lögnen? Alltså, kopplat till, vad är problemet med att inte ha sanningen? När man får, du får ju, kortsiktigt kan du göra jävligt med vinster på att springa med lögnen.
Absolut. Man får väl titta lite grann på vilka krafter som ligger bakom, vilka vinningar som kan ligga bakom spridningar av lugnen.
Mm.
Det är uppenbart i liksom, när vi pratar kanske då viss typ av journalistik.
Mm.
Det handlar, och jag tror också att det handlar om att man ska inte peka finger och titta på liksom medierna och,
nej.
De andra. Så jag tror också att går man då lite till sig själv i det här också. Vad vi, just att vad vi känner är sant betyder mer och mer.
Mm.
Snarare än alltså, vad som är sant.
Men där har du ju en kul grej. För jag har det någon betydelse om jag är sann eller falsk, om jag ska skapa en känsla i dig?
Nej, absolut inte.
Det är det som är, det är någonstans där demagogen liksom lirar in.
Ja, det är där skrämmande också världen vaknar upp till Trump.
Ja, och Brexit.
Ja, Brexit och förvirringen i en själv när man märker att med bakgrund av allt jag läst och hört i den här liksom presidentvaldebatten eller inför Brexit, med all den info, nu har jag kanske förhållandevis tagit del av ganska lite info i det här då, men det är ändå den info jag tagit del av, den stämmer nada med liksom utfallet av det här.
Mm.
Och då börjar man fundera, men vilken värld lever de i som röstar så här, och vilken bild har de av sanningen, apropå liksom den här böjda linjalen, alltså vad är den? Och då vart jag ganska glad i det här, för jag hade missat ett trendbegrepp i detta som myntades, det var, jag tror det var 2011, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men det var begreppet i alla fall filterbubbla.
Mm.
Och för definitionens skull så är då en filterbubbla något som uppstår till följd av personligt anpassade resultat av sökningar på nätet.
Personalisering,
vad du klickar på. Det, just fenomenet så känner jag att det var lite roligt att det fanns just det här begreppet av det, att vi lever då i våra, enligt den här teorin, i våra egna bubblor av verkligheten, av vad som är sant. Mm. Och vi konsumerar nyheter utifrån
anpassade
absolut.
Mm. Mm.
Är du demokrat, serveras du då nyheter eftersom du gillar nyheter med den vinkeln.
Mm.
Så,
och plus att du vill ju, du vill konfirmera ditt eget bias. Alltså jag har inget bättre ord på bias, men ditt sätt att tolka och ta in data. Om du bara får valideringar av det hela tiden, så då du får ju känslan av att allt är på ett visst sätt, uppstår ju i den här bubblan.
Ja, men exakt.
Du kan leva ett magiskt liksom,
ett jättehärligt liv, skyddad från det som faktiskt...
Gated communities är ju också en sån bubbla, om man nu tänker...
Ja, men exakt. För problemet då med de här filterbubblorna är ju alldeles uppenbart i den bemärkelsen att den stärker ditt bias.
Ja, och eller din uppfattning om...
Den stärker dina fördomar, hur en rätt eller fel de må vara i det här.
Ja.
Och att det är ju en av nackdelarna. Den andra som jag tycker är stora nackdelen, det är ju då liksom klyftorna som kan uppstå till följd av
det är klart.
Grupperingar av filterbubblor.
Ja, det är helt rätt. Med risk för att vi inte springer iväg en miljard timmar på den här topiken, så ska jag väl säga att jag bara summerar ihop det. Det var sagt att det finns universell äkta sanning, äkta fakta. Den är obestridbar. Sen är det vi diskuterar hela tiden, det är ju vår tolkning av den. Alltså, och vår tolkning av den kommer ju från att när vi tar in fakta på olika sätt, så tolkar vi den på olika sätt. Och det som har blivit en förlängning av det nu, det är ju just filterbubblorna. Vi serveras fucking bara sånt som konfirmerar vårt bias hela tiden.
Mm.
Och så när då i vår filterbubbla, din och min, som vi liksom är ju halvliberal, alternativ, fritänkande individer som tycker om världen och så. När vi ser att så här, när vi ser uppenbara så här antiprogressgrejer, då blir ju vi vilda. What the fuck, hur kan ni ha kommit fram till att ni ska göra så här? Hur kan ni bestämma er för att dra en pipeline över liksom ett indianreservat, när det dessutom då inte är framtidens teknologi, när solel engagerar 317 000 arbetare i USA och alla andra energiformer 150 000. Varför är det det ni satsar på? Då blir vi så här, det är ju helt jävla absurt och vi får ångest. Och den ångesten som vi får, den är lika stor på andra sidan som har andra fakta i deras filterbubbla.
Ja, exakt.
Det är därför det är eran av demagogi. Vi kan ju verkligen trolla igång människor nu med massor med alternativa fakta. Så det är klart att de agerar på den ångesten på samma sätt som vi agerar på vår ångest. Såklart.
Ja, och vi mer och mer tycker jag det stämmer med det här linjal exempel. Jag ska sluta dra det, men just den här filterbubblan är den illusion av verkligheten vi lever. Det är vår observation av sanningen som liksom bildar vårt liksom tycke och smak, eller vår bild av verkligheten. Tills liksom, ja, och så, om du inte kan ta ur den här bubblan, om du inte kan få den här att spricka, så är du kvar i den.
Yes.
Och de här algoritmerna är ju jättespännande. Ja. För det är också någonting som har kommit upp i det här. Det är ju känt faktum att här är Zuckerberg. Ja. Vad ska ni göra åt liksom falsk spridningen av information?
Det är ju algoritmerna, personalisering, ansatsen att personalisera. Mm.
Som man har gjort för att det ska vara gott.
Ja.
De ska servera dig med något det du gillar.
Det ligger i den här härliga konsumerismen, tanken som västvärlden har, att vi ska vara konsumenter av saker. Så kan vi inte bara fortsätta få konsumera nyheter som är lite bekväma, som passar in i våra livsstilar och så. Och det finns ju ett vinstintresse bakom det då. Vinstintresse är bra, framförallt gemensamt vinstintresse är bra, men det leder fram till såna här saker, tycker jag då. Mm.
Han sa ju det där, Zuckerberg, som också varit omtalat, att en katt dör i din bakgård vara mer relevant än att folk svälter i Afrika.
Ja, för dig.
För mig.
Ja.
Mm.
För att det är så som han... Och det är ju också så här, någon form av demagogi. Egentligen. För det har en tendens till att slå an en sträng som slår an hårdare än saker som du inte kan relatera till på andra sidan jordklotet. För att stänga den då lite grann. Vad är problemet? Jo, men problemet med att inte ha sanningen som bundsförvant är att universum kommer att komma i kapp. Det är bekymret. Och framförallt när vi extrapolerar, det vill säga vi tittar vidare på att fortsätta ha lögnen som bundsförvant, så får vi bekymmer längre fram. Vi ska titta lite grann på det sen. Vad händer? Varför är sanningen så viktig i framtiden?
Betyder sanningen någonting? Alltså betyder det något längre?
Ja. Och vi måste ju, man kan säga så här, vi måste sätta tillbaka den på den pedestal där den har haft sin plats. Vi måste hitta en väg dit. Och vägen är att journalister ska kunna få göra sitt arbete. Och teknologin har också sin plats här. Vi kan använda, för grundproblemet med polariseringen mellan de som då, om man tänker sig, de som befinner sig i en bubbla där de ser att världen brinner. För det är den nyhet som de blir feedad av, exempelvis Fox News.
Fox News-bubblan.
Ja, Fox News-bubblan som är anti-etablissemang och som pratar om korruption på högsta nivå och som pratar om sådana saker. Och så vi då, liksom den liberala, fina bubblan som jag gissar att du och jag är i då. Och hela grejen är att vi har ju båda då olika uppfattningar om sanningen. Det är tolkningar genom våra bias av sanningen. Så den måste tas bort. Så att man måste få en förtroendebärande del i mitten som står för den universella sanningen, och det är media som ska göra det. Så media måste hitta en ny modell för att journalister ska kunna få göra sitt jobb. Och konsekvensen av att den inte gör det är att vi kommer spinna propagandan och trollandet och skiten som vi har hållit på med nu ett tag, så att vi till slut har eroderat all förtroende för varandra. Och när förtroendet för varandra är lågt, då gör vi inte, då connectar vi inte. Ser du rätt eller?
Jag ser din bubbla.
Du ska bara säga nej.
Jag ser din bubbla, Mats. Men vad hade vi mer? Vi pratade de här, vad ska vi säga, årets ord 2016. Det var också ett av de här exemplen som verkligen sätter sanningen i hetluften. Årets ord 2016 enligt Oxford Dictionary, post-truth. Det läge då där objektiv fakta betyder mindre för att skapa opinion än att spela på känslor.
Men du, jag en rak ärlig fråga då.
Yes.
Din bakgrund är ju reklamare. Använder du känslor eller använder, vad ger bäst resultat? Alltså, i det lilla
post-truth i reklambranschen, även om de sätter lite, det är kul att sätta knorr på saker som de gör där, men post-truth, alltså kopplat till reklam, skulle jag vilja säga är ju ändå lite old news, utan att låta långt tillbaka, jag tänker alltså just studier som visar att reklam som bygger på känslor är faktiskt dubbelt så lönsam än de som bygger på rationella argument. Alltså det är effektivare att spela på känslor, vilket presidenter har förstått och media har förstått för att sälja nyheter och få klick och få likes.
Det var det jag fiskade efter där.
Men ansvaret är ju, tycker jag, ligger hos företagen för att svara alltså seriöst på den frågan, och organisationerna, att de ska ju ändå...
Allt annat du har pratat om nu har varit oseriöst alltså.
Det enda jag ljög om var faktiskt att vi var största podden i Sverige. Nej, men de har ju ett ansvar, för det finns ju mottrender, vilket är positivt i det här också, i den mån att vi människor dras till produkter, varumärken, tjänster som har en form av äkthet.
Yes.
Som
liksom är, den är ju tydlig, den linjen.
Men då finns det ju då också även företag som anspelar på den här äktheten, just som ett säljargument.
Ja, att man kan, pastisch utanpå, fast man är ett arsle inombords.
Du är liksom en industri, men här gör vi handtillverkade smörknivar. Det är ju en form av tänjbar version av sanningen, skulle jag säga. Så att den här skalan som hon... nu sätts hon ju på plats, den här Kellyanne Conway av ankaret, med all rätt. Men hon är inne på någon form av liksom skala. Vi har en bild av hur många som kom, ni har en bild. Sanningen är liksom någonstans töjbar beroende på vem vi är och vilket perspektiv vi ser saker från, så att säga. Även om den de facto kommer ner till att är någonting inte sant, så är det falskt och tvärtom. Men sen tror jag också att man kan vara lite... att man kan vara lite försiktig just med alltså den här retoriken som de har i post-truth. För den antyder på något sätt också att sanningen, alltså har vi inte ljugit länge?
Nej, alltså,
är det först nu? Jag ser ju också den här, det som händer och social media och allt liksom som gör den här illusionen av sant och falskt svårare för oss individer att uppfatta. Men fanns det en tid liksom när sanningen betydde något?
Ja, nej, men bra fråga. Den är världens största. Det är det som är så farligt med det här avsnittet. För vi kan dra det på så många dimensioner. Men mitt raka svar är ju nej.
Nej.
Och framförallt när jag då säger att... När jag själv, jag tänkte fällan jag gjorde. När jag refererade fram till ett 70-, 80-, 90-tal... Som då jag pratade alltså om att då var jag ju snarare duperad av ett sanningsperspektiv. Och så refererade jag till att det var bättre för, indirekt gjorde jag ju det. Så jag gjorde ju så här, make Sweden great again. Alltså, och egentligen sa att kan inte ett gäng farbröder bestämma sig för vad som är sanning och bara få mig att känna.
Släppa det, den versionen, sanningen, band 1-24.
Ja, typ. Så nej, det var inte bättre för.
Nej.
Lögnen har ju alltid haft en komplicerad plats i människans historia. Vi är ju fantastiskt bra att hitta på lögner genom vår fantasi. Men vad som blir bekymret med lögnen, det är ju att verkligheten kommer i kapp. Alltid. Det mönstret kommer om och om och om igen.
Även fördomarna människor emellan, klyftorna människor emellan. Det är alltså effekterna av, eller konsekvenserna av detta.
En annan grej som jag vill koppla det här till innan vi går vidare och börjar spana framåt.
Ja.
Det är den här fina rörelsen, min egen åsikt, den här fina rörelsen av sökandet efter mening som kommer framförallt hos 90-talisterna och uppåt. Där mening blir i den moderna organisationen, modern är ett bra ord.
Modern.
Ja. Där är ju de är missionsdrivna, purpose driven, liksom det är nätverk, det är komplexa, oerhört komplexa strukturer som där individerna själva samlas för att lösa ett problem de själva har kommit på och hitta lösning på. Där är missionsdriven. Det är 100% missionsdriven. De blir alltså en verksamhet som är liksom har det synsättet nu blir ju också bärare av en etik och en moral. Så de blir de nya bärare av sanningen. Eller åtminstone den typen av tolkning av sanningen. Att man kan ha en diskussion om faktan innan man tar besluten och så sen gå vidare. För det är en sån himla intrikat del av att hitta sina egna problem och sina egna lösningar. Det är ungdomarna som vanligt som ska rädda världen. Och det kommer från det där. Och det blir de verksamheter som ska engagera ungdomarna så att de kommer behöva vara sanna. På riktigt. De kommer behöva ha riktiga missioner. Vilja göra saker i världen för att det ska bli bättre. Som kommer att vinna, tror jag. Det var den koppling jag tror att vi vinner.
Ja. Men kan vi komma tillbaka lite grann tycker jag också till det här apropå peka finger och de som sprider falska nyheter och börja liksom vända lite grann tycker jag också blicken mot oss själva. Vi som sitter här, alltså vi pratar om sanningen betyder någonting längre men
aldrig någonsin ljuger.
Vi som ljuger själva om saker i den mån att vi du kanske inte håller dig helt till sanningen. Vi pratar inte från egen erfarenhet.
Nej.
Fråga åt en kompis som liksom en skadanmälan till försäkringsbolaget råkar skriva någonting extra eller vad ska jag säga en akademisk uppsats som liksom uppsats som innehåller en formulering som är liksom lånad eller inspirerad eller ta de här ta datingprofilerna. Det tycker jag är ett bra exempel. För där såg jag en studie att 50% av, jag tror bara i USA det här gäller, men 50% av datingprofilerna var inte sanna.
Nej.
De var korrekt, alltså de var inte, de förhöll sig inte till sanningen.
Nej.
Där de män framförallt ljög om sitt jobb och kvinnor
och sin
framförallt som vikt.
Ja. Där har vi ju... Nej, men så är det. Vi är alla bärare av konflikten mellan lögn och sanning. Och grejen är, för att man ska få bra kommunikation så då måste man ju ligga på någon form av glidning. Men när man ska ner och göra jobbet på riktigt och besluten ska tas, då måste man ju sortera bort liksom crappet. Då måste man veta vad man har för händerna.
Ja, men exakt.
Där kan man inte, där funkar inte det. Men i vårt samtal, där har ju lögnen sin plats. Den kan ju vara... Vad fin tröja du har, Andreas. Liksom, det säger jag för att skapa en känsla i dig för att det ska bli väldigt bekväm stämning här.
Jag upplevde det lite ironiskt.
Ja. Nej, men du förstår mig.
Absolut.
Lugnen har ju, det finns ju empati kopplat till lugn också.
Ja.
Man säger inte saker.
Den är ju jätteintressant. Smakade maten gott?
Ja.
Ja, alltså du vill ju också smörja.
Nej, fetto. Det var två sanningar.
Ingenting var bra med det här. Kan vi glida in lite grann på vad 17 gör vi?
Ja, man kan väl säga så här. Om vi gör en ansats och summerar lite då. Ja.
Vad gör vi åt det?
Vad är sanningen? Det har vi checkat av. Vad är problemet? Jo, men problemet är att vi bryter ju sönder oss själva och eroderar förtroendet om vi låter lugnen ha en sån här stor plats i världen som den har just nu. Så vi måste få tillbaka sanningsbärare. Journalisterna måste hitta sin nya plats. Och det lilla man kan göra själv, det är att man kan stötta organisationer som man tror gör bra saker. Det kan man göra. Det kan vara värt ett par tusingar per år för att inte världen ska brinna.
Sanningsbärarna.
Ja. Det andra är att moral är inte någonting. Det är inte en institution som ska stå för moral, etik och sanning. Det är varje person, varje gruppering, varje organisation måste hitta sin plats. Och det tycker jag, den här rörelsen från yngre människor, det säger att de är mycket, mycket viktigare för dem att vara genuin än att ha 10 iPads. Mm.
Ja, men det ser vi. Vi ser ju dem. De dras ju till de här organisationerna med ett starkt why.
Ja, helt enkelt. Och där har sanningen definitivt sin plats. Och sen är det komplicerat. För att ta en Facebook-status, det är komplicerat. Lugnen har sin plats i samtalet. Lugnen har absolut sin plats för att kunna engagera människor. Men när man kommer fram till observation av konkreta faktum, då måste sanningen vara 100%. Som ett exempel som vi lyssnade på här. Men vi har ju observerat att ni var ju bara 7 personer som tittade på det här. Fuck you, spinn inte det här. Snacka stort och marknadsför sånt som ska engagera, men vi kan inte åtminstone vara överens om att fakta kan få vara fakta. Det är egentligen det vi måste få tillbaka då. Och det är väl det är min summering av vårt nuläge. Vi har säkert glömt 1000 saker.
Den är ju
Så vad har sanningen för plats i framtiden? Nu har jag babblat mycket. Men vad, jag är intresserad av ett scenario. Om jag får langa fram ett scenario. Vi träffade här på Great Space, så träffade vi Magnus och Jonas som har byggt en hockey manager som de ska releasa till Steam, som är en plattform för spel då, under det här kvartalet eller kanske nästa kvartal. Det är ett managerspel, för er som har spelat Football Manager vet ju att det är en jäkligt komplicerad historia där du ska ta in massor med fakta om hur spelare i ett team mår, och så ska du ta taktiska och strategiska beslut hela tiden. Så det bygger på realtidsinformation som måste vara 100% faktabaserade. Det är jättekul att spela den här typen av spel. Och när vi satt och resonerade innan, Andreas, då sa vi så här: tror vi någonsin att det där kommer att vara en så kallad digital tvilling? Att man kommer att få in en riktig fotbollsmatch så att det ser ut som ett spel, och du managerar dina spelare genom ett digitalt gränssnitt via en så kallad digital tvilling.
Kvinning.
Och du sa ja då.
Ja.
Förklara dig.
Jag sa ja, förutsatt att den, om du ska kunna styra spelare i realtid via ett digitalt
gränssnitt.
Riktiga spelare via ett digitalt gränssnitt, alla Football Manager, förutsätter ju att den data du får in är akkurat, höll jag på att säga. Att det stämmer med verkligheten för att du ska kunna vilket inte är konstigare än det exemplet som du hade. Nu pratar vi om vad du har sagt. Du ser vad jag har sagt. Med att man styr, att du kan kontrollera flygplan. Det är oerhört liksom avhängt av sann information.
Det är skitjobbigt att jobba in alternativ fakta i liksom en flygplans scenario.
Eller en skalbarhet av fakta.
Ja, så här. Har vi 200 meter kvar till landningen, eller är det 7 meter?
Det är möjligt.
Ja. jag bara presenterar 7 här som ett alternativ fakta. Men då, det är ju en illustration av när verkligheten kommer i kapp lögnen. Och det är därför det är så himla bra med fakta. För den minskar scenariot av att man då tar fel beslut baserat på fel underlag och får sota för det. Man åker på en propp om man blandar ihop 7 och 200 när man ska landa. Det kan jag garantera det. Nej, men jag kan visa en film hur det ser ut med Andreas om du är osäker. För nu är du bärare av alternativ fakta i den här diskussionen.
Jag känner att jag får stå för det.
Ja.
Det är spännande att se, tycker jag, vad man, alltså hur den här debatten förs, vad man ska göra åt det här. Vid inspelningsdatum ser vi ju Facebook komma med förslag på åtgärder.
Yes.
I hur man kanske då ska låta sanna nyheter eller riktiga nyhetsorgan få ta större plats i feeden. I att man som användare, och det tycker jag är lite fint eller fiffigt, att Zuckerberg låter oss användare faktiskt ta ställning till och anmäla. Vi ska själva filtrera om någonting är sant eller falskt. Och fiffigt tycker jag kanske, det var ju lite ironiskt. För vi gång på gång visar sig att vi kan ju inte skilja en lögn från sanning när vi ser den. Så att det är Men det är ett snyggt sätt av dem att lite avståndstagande lämna ifrån sig ansvaret, tycker jag.
Ja.
För den ansvaret landar ju på något vis ändå i algoritmen.
Mm.
Som ändå förmedlar. En algoritm är ju matematik som styr vad som ska synas.
Yes.
Det är
yes.
inte, den måste ju kanske till och med, vad jag har hört och läst någonstans, kunna lagstiftas till och med.
Ja, jag skulle säga att den måste göra det.
Ja.
Vi tar den här världen som håller på att utvecklas nu och vi bryter inte av den, utan vi låter den fortsätta. Då kommer, hör här hur jag med en vit 40-årig man i Nordens auktoritet berättar hur saker ska bli. Det var så jävligt bekvämt att bli 40, för nu vet jag exakt 100% vad som kommer hända. Så här är det, Andreas, bara anteckna nu och lyssna, så kanske du lär dig något. Det är så här: om det fortsätter, då kommer förtroendet erodera. Och det kommer att bryta sönder alla strukturer och institutioner som vi har som är bärare i samhället. Vi kommer fucking förstöra världen. Det är det som blir en total förlängning av det. Och så kommer små påvar upp och demagoger, och de kommer ha korta vinstintressen och etc. Jag tror inte det kommer bli så, utan vi kommer komma fram till en punkt där vi förstår att vi måste ha universella sanningsbärare. Institutioner, någonting i center som alla parter litar på, som står för den universella sanningen. Och jag tror att det inte kommer vara en människa.
Nej.
Jag tror att det är här, det är behovet av någon som sorterar ut dyngan, en algoritm, eller en robot om man så vill. Det är här Skynet kommer live. För vi får ett sånt beroende till den här algoritmen som ska servera oss. Ett exempel på det. Det kommer förmodligen inom något år nu komma ut smarta saker till sajten. Det finns redan exempel på det. Men smarta saker som kan ta ett statement. Undersöka med big data-analys för att vara lite vad
som... Alltså textanalys av det.
Ja, textanalys av ett uttryck så här. Och bedöma i procent sannolikhets... hur sant är det här? Och den kommer ske i realtid. Och vi kommer ju ha ett sånt beroende till det. För att vi inte litar längre på vad någon säger. Och ta den gånger fem. Då kommer det i slutändan vara så här. Någon sanningsinstitution. Där vi ska designa fram moral och etik. Ska ligga till grund för hur artificiell intelligens ska stötta oss och förstå sanningen, ta beslut åt oss och så vidare och så vidare. Det här är en av områdena. Vi har ju en think tank här i Sundsvall. Vi har inte riktigt kommit igång än där vi ska diskutera det här. Hur systematiserar vi moral så att vi kan ha moral och etik och sanning på ett samma ställe som ska ligga som liksom moral as a service åt alla institutioner. Nu blir det vagt och svårt.
Ja, och då,
men är du med på tåget?
Ja, jag är helt med på tåget. Och skicka in då en spaning i det, som är ändå lite åt det hållet, tycker jag. För jag vet att vi har pratat, det finns porrfilter. Effektiva porrfilter. Och nu pratar vi liksom en form av kanske då en sanningsfilter.
Hur djup research har du gjort det?
Ja, ganska djup research. Nej, men jag läste det någonstans. Ja. Och, eller varför inte trollfilter? Jag förstår att det är komplicerat. Ja. Men med maskininlärning och så
vidare. Nej, men det är absolut.
Men då såg jag stötte på en grej av då MIT Media Lab.
De litar jag 100% på.
100%. De är sanningsbärare för dig.
Ja.
De då jobbar då med en algoritm som identifierar dina fördomar och den visar dig andra perspektiv på det. Alltså motsatsen. Och jag har sett andra exempel på apropå filterbubblor, break your bubble, som nu är det amerikanskt kopplat till att om du är då demokrat så kan du då välja att få den republikanska vyn av det. Och sådana grejer, nu är det här lite kampanjigt, konceptigt, kul.
Men
fundamentalt, alltså hitta sätt att bygga in dem i algoritmerna. För det första ska algoritmen vara, uppbyggnaden måste ju vara transparent. För tidigare, där liksom, du visste ju om du läste en typ av nyhetstidning i Sverige, vilket perspektiv den serverade sina ledare i och så vidare. Problemet med sociala medier är ju att du vet ju inte riktigt vad som finns i det här. Så att transparensen är ju skitviktig men det tycker jag var lite intressant.
Men där är, för det där har jag följt, jag vet exakt vad det är. Ja, jag 100% har jag följt det där, och det finns fler initiativ på samma läge. Och redan för ett par år sedan så var jag med i ett sammanhang, en diskussionsgrupp där vi höll på att diskutera hur skulle man på ett programmatiskt nivå kunna ha en doktrinbytare i huvudet. Hur skulle man kunna, nästan biologiskt, hur skulle jag kunna slå över så att jag upplever världen som Andreas Kjellander genom ett knapptryck? Mm. Och vad skulle kunna hända? Det här är ju en stor filosofisk fråga. Mm. Men vad skulle kunna hända om jag riktigt på allvar kan gå i en annan mans skor då? Mm.
Du kan ju få låna min mobil.
Eller låna dina ansvar ändå. Ja. Nej, men det är någonstans här som konflikter slutar. Mm. Om man på 100% kan förstå den andras perspektiv i en ansats att försöka förstå den äkta verkligheten, deras tolkning av det gör att då skapar man det här utrymmet för att diskutera vad som är sant och inte då. Och jag tror ju, precis som MIT säger i deras studier, och det finns en till också, att här någonstans ligger lösningen. Att illustrera de andra alternativen.
Ja, alltså, och att hjälpa dig förstå dig själv, och att hjälpa dig förstå andra perspektiv.
Alltså, det finns ju till och med antagna typiska bias som man kan ha, och vilka fällor man har kring det. Bara en sån sak, att veta det om sig själv, vilket typ av bias man har. Som jag har ju en övertro, eller hade åtminstone innan jag började utmana mig på teknologi. Jag kommer från det. Ja. Och trodde att alena där ligger liksom sanningen eller vägen fram, vilket inte alls är rätt då, såklart. Och då har man en tendens till, det är därför allting som Elon Musk säger bara rätt in på sanningskontot för mig. Så att han lägger fram en knapp där man kan klicka hem en Tesla, och så trycker jag liksom.
Du har förtroende för honom.
Oerhört. Det är liksom, och det är till och med på det planet, om han säger så här, vad än han säger så går det inte förbi en kritisk granskare.
Nej.
Det är det en riktig sanningsbärare är, eller när man litar.
För han stämmer väldigt väl med din bias i detta då.
Yes. Han validerar bara mina egna
allt
perspektiv.
Allt som du tycker, han stryker dig lite medhårs.
Ja.
Ja. Du gillar det.
Vad har du? Vem är din Elon Musk? Innan vi börjar gå in
Elon Musk, det jag satt och funderade på, apropå när du sa han Elon Musk, och apropå då kopplat till förtroende, och tänkte på hela den här liksom Volkswagen lugnen i att man, de hade ju då sin teknologibilarna, eller har, de håller på att byta ut det här, där den då under test gav mindre lägre värden på farliga ämnen, alltså det var en mer miljövänlig bilen vad det de facto var. Det var en lugn. Man sålde ju den här bilen på det här sanningens ögonblick kom. Det visade sig inte vara sant, men förtroendet för Volkswagen visade sig ändå vara så pass, eller det är så pass högt. Så att, lite överraskande tycker jag när jag såg de här siffrorna, att Volkswagen är Sveriges mest sålda bil. Det visar ju också att det kanske inte helt urholkade deras förtroende.
Nej.
På ett sätt som det skulle...
Och så just att det råkar vara en topic som folk inte bryr sig om förrän man står... alltså för det har med klimatet att göra och med carbon emission att göra. Och det är ju... Det engagerar ju en viss utvald grupp väldigt mycket, men gemene man kanske inte... Ja, men de vet ju att fan, isbjörnarna har det lite tufft nu. Men när feedbacken kommer, och den kommer att komma när man står där med knäna upp till vattnet, eller
vatten till knäna.
Knäna upp till vattnet.
Precis.
Då. Ja.
Men det kan ju vara sant. Men ska vi summera en åskådning som jag har känt i det här, som jag fick skriva ner den här så att jag inte skulle glömma bort det. Det är ju på något vis att, och det kanske är på det filosofiska spåret, men att det inte är sanningen som förändras här. Vi säger att det är fler lögner, men det är inte den som förändras, utan att det är vi som förändras. Nu är det liksom The Matrix här. Skeden finns inte.
Nej, men helt riktigt. Det är, och jag delar din uppfattning där. Jag landade inte riktigt när vi tittade på när jag pratade om det här med digital tvilling, men det har att göra med det. Alldeles strax, Andreas, då tror ju jag att vi kommer uppleva verkligheten med förstärkta med informationssystem. Vi har sett de första omgångarna med liksom fina filter i Snapchat och Pokémon Go och sådana saker med augmented reality. Men det är ju bara en start. Vi har ju fått VIC 64 bara. Mm. Liksom den första datan. Vi har ju inte fortsatt med det här. Så vi kommer ju ha förstärkare av verkligheten. Verkligheter. Så om vi inte får ordning på sanningen nu så kommer det bli svårare då vi kommer ha äkta, alltså filterbubblor i riktiga verkligheten.
I realtid.
Inte gated communities, utan när jag tittar på dig och så har jag någon inbyggd sensor i ögat eller någonstans i ett informationssystem som ger mig faktan om dig. Och om den faktan då inte är universell, utan den bara stärker mitt bias och klappar medhårs så där som Zuckerberg gör då. Mm. Då har vi problem på riktigt. Så vi måste ta tillbaks sanningen först. Sen kan vi fortsätta utveckla världen. Jag skulle säga att det är så. Jag ser också den här episka fighten vi har mellan lögn och sanning, tro och fakta, som liksom har kommit ikapp världen nu. Det ser jag också som en sån här konflikt från industri till digital. Jag ser det som en av våra krig. Vi dör inte i en skyttegrav i Somme 1917. Utan istället så utspelar sig det här kriget in på en annan arena. Och folk dör inte av en kula. Men det är ju den här fighten vi måste vinna. Vi då som, alltså den som vill utveckla världen framåt. Den som vill fortsätta utvecklas måste ta tillbaks sanningen.
Och i det så inte förlita sig då på andra. Jag tänker gå tillbaka till sig själv. Det är lite så här självrannsakande, meditativt avsnitt för mig själv också. Ja. Inse där hur mina beteenden skapar min verklighet. Ja. Hur man söker då andra perspektiv i det här för att bättre förstå andra. För det vill man göra. Mm. Jag vill ju förstå, du vill ju hitta en förklaring i alla fall till Brexit. Eller hitta en förklaring till ett valresultat i USA. Eller en förklaring till vad det nu må vara för någonting.
Ja. Men jag skulle säga så här. Den som vill förändra världen men inte vill starta med sig själv, den kommer inte komma framåt i det här. Och jag tycker att den andra sidan då, nu är jag ju i min pool. Jag står ju för det liberala, alternativa, där man får tänka.
Vi pratar ju om en filterbubbla här, inifrån en filterbubbla.
Ja, det gör vi ju, i allra högsta grad. Det är det som är det coola med doktrin, med bias. Att vi kan inte vara vi kan inte vara objektiva. För vi är summan av våra erfarenheter tolkade enligt ett filter inne i den här geggan inne i huvudet. Jag pekar i huvudet nu till micken så att det ska synas då på podden. Det är det som är bekymret här. Men regeln för att förändra världen är att man måste starta med sig själv.
Jättevackert.
Ja. Och gör man inte det, då är man dum.
Det är ju faktiskt helt seriöst. Alltså det tycker jag är... Det är bra. Mm. Det är jättebra.
Ja.
Har vi tömt ut det här ämnet nu?
Ja, men vi har gått tillbaks runt världens svåraste topic.
Det kommer ju till en form av liksom filosofisk liksom.
Det vart ultrafilosofi på det här. Jag skulle säga så här, vi har inte spanat jättemycket framåt. Vi har verkligen försökt ge oss på sanningen och saker i vår samtid som illustrerar problemet med sanningen just nu. Det tycker jag vi har gjort det avsnittet. Vi har förstått att lösningen för att sanningen ska ha rätt plats i framtiden, då vi kanske är förstärkt med massor med informationssystem där vi upplever verkligheter på olika sätt bara för att vi har inbyggt skit liksom i oss. Kroppen kommer att bli digital. Kroppen kommer att vara en teknik. Då måste sanningen komma fram. Vi kommer förmodligen lita till artificiell intelligens som universell sanningsbärare. Vi kommer behöva de här stödsystemen för att ta bort trollen och få in faktan tillbaka igen. Men det är positivt.
Ännu bättre porrfilter.
Ja, ännu bättre porrfilter. Och det som är bra med den här fighten är ju att den blir uppenbar.
Mm.
Vi får en ny definition av demokrati. Vi förstår vikten av sanning. Vi förstår vikten av bra journalistik.
Mm.
För att det har illustrerats för oss.
Mm.
Ganska kostsamt.
Mm.
Och det har nog inte, vi har nog inte börjat betala räkningen riktigt än. Det kommer nog bli värre innan det blir bättre.
Mm.
Men det blir ju tydligare för människor vad fighten handlar om då.
Mm.
Och vi kan inte gå vidare in i nästa fas innan vi har tagit tag i det här. Punkt.
Punkt. Skitbra.
Så, någonting.
Ja, men det är bra. Mm. Alltså, det är ju summeringen av det hela.
Vad blir, vi har några segment kvar. Ja. Vad blir disruptionen i sanning?
Vad stort skall hända?
Kopplat till sanning.
På området till detta.
Ja.
Jag tror du kommer, med tanke på den då förflyttning som har skett i hur information, nyheter och så vidare distribueras.
Mm.
Så kommer det hända någonting stort kring hur, hur det här ska hanteras.
Mm.
Sen om det är liksom en lagstiftad algoritm är ju kanske ingen disruption i sammanhanget, men att se på hela den här tekniken med lite andra perspektiv än bara liksom leverera det vi vill ha. The greater good.
Ja, men någonting sånt kanske.
Kanske.
För det vi vår filterbubbla, den är ju liksom global, alternativ, liberal. Den andra bubblan är ju traditionell, auktoritär och nationalistisk. Det är ju den här galltan-principen.
Mm.
Och vi båda har en fight om sanningen just nu.
Mm.
Vi... Det är ju... En disruption kan ju vara en sån här doktrinhjälm. Du tar på det så att du på riktigt förstår den andra sidan. Så att vi kan sluta med polerna.
Mm.
Så att vi kan samsas i mitten.
Mm.
Och någonstans mellan oss ligger ju vägen fram.
Mm.
För att det svåra med de här stora skiftena, det är ju vårt ansvar, ditt och mitt ansvar, att ta med de andra i utvecklingen. Det vi ser i USA och Brexit, det är ju att man har misslyckats med att ta med de andra på resan.
Mm.
Och då får vi betala det med att vi får fightas om vad som är fakta helt plötsligt.
Mm.
Vi börjar langa upp evolutionsteorin som en så sjukt jävla fastställd, obestridbar på hög nivå vägen för hur universum har funkat. Och vi har en fucking diskussion om det fortfarande.
Mm.
Get over it, vill jag säga.
Mm.
Följ med nu för fan.
Mm.
Stäng av den där delen av huvudet. Hitta Gud någon annanstans, vill jag säga, när jag blir arg. Ja.
Men vart ser du disruptionen?
Ja, men det är där någonstans. Det som MIT håller på med.
Mm.
Om varje människa kan bli varse om sitt eget bias och om man kan se vilka felbrister man gör själv, det kanske ökar benägenheten att ändra sig själv när man ska ändra andra.
Om du får de verktygen också.
Ja, om man får verktygen. Och vi bara måste reda ut det. Och så skulle jag väldigt gärna vilja ha den här som kan hitta en färgskala för sanning, universellt fastställd sanning på alla statements som kommer i allt skrivet.
Mm.
Får vi en sån sak så att vi kan få tillbaka förtroendet, få ner, för i det här vakuumet av sanning, där kommer ju demagogerna, där kommer ju propagandan, där kommer dyngan liksom.
Mm.
Det skulle vara en disruption värd att satsa på
och hjälpa varandra tacka upp de som inte bär sanningen.
Ja, och det kommer styra attityder som gör att oavsett vilket perspektiv du har så är du fundamentalt intresserad av sanningen.
Mm.
Och det är när man har den sanningen framför sig, om vi vet om det är 7 meter till landningen eller 200 meter till landningen, som vi tillsammans kan landa det här flygplanet.
Mm.
Så där ligger disruptionen.
Vet du vad jag kommer att tänka på?
Mm.
Jag kommer att tänka på den här... Den här tidningen En Ding Ding Värld.
Mm.
Kommer du ihåg den?
Ja.
Det var ju en... När kan det här ha varit?
80, 90-tal.
Alltså en tidning med... Där man liksom blandade sanning och lugn. I efterhand fick jag ju berättat där att de svartvita sidorna, det var påhittat.
Mm.
Och de färgade sidorna, det var sant.
Mm.
Jag vet inte varför den försvann. Det var ju lite intressant fenomen.
Ja. Och så det är ju fantastiskt.
Det är lite grann som man liksom i stå-up-show, stand-ups, skojade om att Arnold ska bli liksom USAs president. Sen vart han liksom guvernör i Kalifornien.
Ja.
Här skojar vi om verkligheten och sanningen i en form av liksom total hybridmix där vi inte vet varken ut eller in.
Nej.
Och så står vi där.
Vi uppmanar er som lyssnar, som har pallat med det här ultrafilosofiska avsnittet att lyssna, och kom med diskussionen. Skjut ner saker som ni hör som direkta felaktigheter. Vi gör ju en ansats att försöka förstå ett sammanhang, och det här är kanske den tuffaste jäken som vi kommer att göra i serien. Så snacka med oss, skjut ner grejer som ni inte tycker, skjut upp grejer som ni tycker, hjälp oss med vad som disruptionen inom sanning blir. Och så tar vi ett lättare avsnitt nästa gång, tror jag.
Vi har ju då förberett ämnet, eller vi ska förbereda ämnet, lyxen.
Det blir kul.
Vi säger inte så mycket mer än så.
Den blir lite lättare än sanning.
Den blir jättelätt, den blir ultralätt. Så vi vill tacka jättemycket för att ni har lyssnat. Jättekul.
Och jag vill tacka dig, Andreas, för att det här är ju kul. För oss två i varje fall.
Verkligen, tack Mats.
Tack så mycket.
Ha det gott.
Ha det fint. Hej hej.